Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hallå, Simon Järnfors heter jag och snart börjar min podcast Arkivsamtal som denna vecka gästas av Kalle Lind och vi pratar om biografier. Vi blev båda så exalterade att vi inte kunde hålla oss från att spela in ett extra avsnitt som bonus för alla Patreons. Så vill ni ha tillgång till det här avsnittet så gå in på patreon.com/arkivsamtal och bli avsnittsdonator. Chippa in en dollar eller mer så får ni tillgång till detta bonusavsnitt med Kalle Lind och en del andra bonusavsnitt med David Liljemark som också då är Patreon-exklusiva. Nästa helg, den 4-5 maj, så headlinar jag Mafia Super Weekend i Stockholm. Sen på söndagen den 6 så deltar jag i ett scensamtal med bland annat Mats Jonsson om självbiografiska serier på Kulturhuset i Stockholm klockan 15:30-16:15. Alla mina andra bokningar och sånt kan ni hitta information om på gardenfors.blogspot.com. Det finns 3 Vesslan-shower kvar nu också. Vesslan och Benne, där jag och Anton Magnusson kör våra stand-up-föreställningar och de är i maj. 19 i Oslo, 23 i Växjö och 24 i Örebro. Biljetterna där finns på specialisterna.se. Följ mig på sociala medier också, som till exempel Instagram. Där heter jag @gardenfors. Men nu kommer Arkivsamtal som klipps av Marcus Blomgren. Mycket nöje! Hej och välkomna till Arkivsamtal. Jag heter Simon Järnfors. Och mitt emot mig sitter Kalle Lind.
Hej.
Kulturprofilen.
Absolut. Ja. Kulturmannen. Ja, andra någonting. Ord som har blivit lite kontaminerade på sista tiden.
Ja. Belastade begrepp.
Yes.
Ja, det är svårt att säga någonting. Om jag skulle sagt komikern hade också varit lite belastad kanske.
Ja, precis. Och framförallt, jag känner inte mig bekväm med den beteckningen. Nej. Det är en av ganska få saker jag inte kallar mig.
Tusenkonstnären Kalle Lind.
Diversarbetaren i kulturbranschen.
Ja, okej. Vi har planerat att göra ett specialavsnitt om biografier. Biografiska verk, framförallt böcker, tänker jag mig.
Ja, precis. Alltså, om vi pratar, man kan ju prata dokumentärer och så också. Och man kan prata biopics.
Det kan man göra.
Men där kan jag inte säga att jag är riktigt lika orienterad. Det har inte gjort så många sådana. Alltså, jag kan ju säga redan från början då att det är ju som det svenska språk- och kulturområdet som jag har lite koll på. Jag har inte läst lika många om kinesiska eller italienska komiker och kultur.
Men amerikanska har du väl ändå
lite grann,
slängt in?
Och lite brittiska. Men det är nog mer så att jag har skummat grundkursen.
Jag tror att Sverige och Nordamerika håller jag fokus på, alltså nästan alltid i min kulturkonsumtion. Det är nästan de två, vad ska man säga, inte länderna, men Nordamerika, de inkluderar Kanada. Kanada är väldigt bra på självbiografiska serier.
Joe Matt,
han är amerikanskt född, men han bodde i Kanada en längre period.
Ja, de serier jag har läst, där han kissar mycket i burkar och sånt, och läser, Viewmaster, samlar på Viewmasters. De utspelar sig i Kanada, vill jag minnas.
Jo, men han gjorde det, och han var då även serietecknaren Seth och Chester Brown, kallades för The Toronto Trio. De var liksom de tre stora självbiografiska serietecknarna på 90-talet.
Och de dök upp mycket i varandra serier också. Och de minns när dyker de två upp i Joe Matt-serier.
Jo, det gör de.
Så det blev lite som ett Marvel Universe, fast på riktigt.
Ja, och Julie Doucet var också då en kanadensisk självbiografisk serietecknare. Som nu, jag gissar att både du och jag kommer kanske ha något av ett gubbvälde i vår biografikonsumtion.
Ja, det finns en viss mansdominans, ja.
Du något genustänk när du liksom plockar ut biografier från bibliotekshyllorna eller bokhandeln?
Ja, alltså det har jag faktiskt. Jag är ju lite så... jag är i någon sorts polemik med identitetspolitiken samtidigt som jag tycker de är intressanta att lyssna på. Mm. Alltså jag tycker man kan förhålla sig till... Ja, men, alltså att belysa normkritiskt, man bara prata om... kan man sätta strålkastaren någon annanstans än på den vita, heterosexuella, manliga normen? Det tycker inte jag är ointressant. Det hävdar jag att det var liksom comedy till exempel har pysslat med i alla tider, att vara normkritisk på olika sätt. Så att, ja, att då stanna upp och tänka, vänta nu, mycket gubbar här, och jag tycker det är roligt med gubbar. Alltså, för jag tycker också att jag vill ju dra ner byxorna på gubbarna. Alltså, det känns, eftersom jag har ägnat mig ganska mycket åt att... lyfta fram gamla farbröder och berätta att de kanske inte var så jävla bra som ryktet säger. Mm. Alltså, det tycker jag ju någonstans är en normkritisk, rent av feministisk handling.
Mm. Innan vi sätter tänderna i våra... Jag har en liten lista på... Jag bara gjorde en sån här lista med lite biografier som jag ville nämna. Eller som jag har liksom... Det var några lyssnare också som bad mig, för jag brukar nämna biografier i podden, och så var det någon som ville ha en lista över rekommendationer på bra biografier.
Mm.
Men innan vi sätter tänderna i de rekommendationerna så har det blivit dags för det omåttligt populära inslaget Välj drycken. Jag tror vi börjar med det fasta inslaget Välj drycken.
Nej, jag kunde inte bärga mig.
Vad kunde du inte
vara? Jag var så himla rädd att det inte skulle bli.
Aha.
Att jag inte skulle få välja dryck.
Ja, jag har, för en gång skulle ha hörlurar på mig.
Mm.
Och jag trodde lite att... men nu så jag hörde att det kom in lite ljud när jag drack pyttelite. Jag kunde inte hålla mig. Jag är lite bakfull idag. Och jag kommer direkt från Subway. Och köpte en Fanta Zero där.
Så du har redan valt din dryck?
Ja, fast man kan ju välja fler. Alltså jag vill inte ljuga för lyssnarna. De som hörde det här lilla is...
transparens är ju viktigt för somliga.
Ja, men det är det. Men sen så gick ut... jag vet inte hur hemligt vi ska hålla att vi är i Sveriges radios lokaler.
Ungefär så hemligt. Ja.
jag gick ut i kafferummet för att tänkte jag ska fotografera listan.
Uh-huh.
Men den fanns liksom inte. Det var någon som höll på att ta kaffe från automaten. Så jag frågade någon tjej från din gata.
Uh-huh. Det var då du kände det. Henne kan jag nog vibba in med. Ja, jag har också lite orten. Ja. Jag har ju också keps.
Jag är från Järup. Det är någon form av förort.
Ja, det är förut Staffanstorp. Ja. Jag träffade en kille, har vi pratat om det, att jag träffade en kille en gång som sa att han var från Lund södra.
Nej.
Men vad är då Lund södra? Är det Sankt Claes då? Eller som är det Flacka, den här lilla pyttepluppen där det finns ett växthus precis utanför? Och vi höll på rätt länge innan han till slut sa, men jag är från Järup.
Han skämdes för det.
Ja, men alltså vadå, är du från Järup? Ja, alltså, han var ju från centrala Järup, så att säga. Han bodde ju i kärnan av Järup.
Ja.
Och det kallar han då Lund södra. Jag tycker det är en rolig detalj att Järup faktiskt tillhör Staffanstorps kommun. För jag tror att Järups bor ser sig mer som en del av Lund.
Men de kanske vill det.
Men det gör ju inte lundensarna.
Jag ser mig som född i Järup. Nej, jag är född i Malmö egentligen. Men jag flyttade till Järup när jag var noll. Men då, någon från din gata sa... Jag frågade, vad finns det för drycker? För jag såg liksom ingen lista. Hon sa, det finns allt. Det finns lungo, det finns chokolade.
Och jag... det är ju det totala dryckesutbudet.
Ja. Och sen så kom jag åt då liksom den digitala listan där man fick, där jag kunde, som man kunde fotografera av, där man även fick bilder.
Mm.
Är du beredd på alternativen?
Mm.
Bryggkaffe. Bryggkaffe med socker. Bryggkaffe med mjölk.
Jag ser ett tema.
Kakao cream. Choklad. Kaffe lungo. Nu måste jag zooma in att det är en Laxon
grav skulle jag säga på café, eller vad säger du?
Jag vågar faktiskt inte uttala mig om det. Jag litar på din expertis där.
Ja, och det är lite konstigt för det hur liksom en l'accent acu. Tänker jag att det skulle vara café lungo, men jag vet inte riktigt hur man ska uttala det här. Och det är bara på lungo de har den där accenten. Annars är det bara C-A-F-F vanligt är på de rösten.
Oj, jag hamnar in på det med en kaffekonnässör.
Nej, det är bara en ordmärkare eller ett rövhål kan man också säga.
En petimäter som Fredrik Bell frågar sina gäster på ren svenska. Är du en petimäter? Det var en ständig fråga.
Okej, någon som bryr sig om petitesser. Liksom.
Ja, precis. Exakt. Alltså, som är noga med detaljerna. Mm. Precis.
Jo, men det är jag. Sen finns det kaffe lungo mjölk. Då är det utan när l'accent grav, som jag så skämtsamt kallar den. Kaffe latte. Där kommer den tillbaks. Accenten. Och den håller i sig även till kaffe latte socker. Ja. Sen har vi hetvatten.
Det här är bra radio. Ja.
espresso, macchiato, cappuccino med socker. Och sen den sista valet, fyllkanna.
Ja, jag tar bryggkaffe extra stor, extra svart.
Okej.
Okay. Man kan nämligen
man kan göra det sen, det finns så många alternativ. Jag har ju då redan tagit en ganska dåligt sötad Sprite Zero från Subway. Mm. Jag känner ibland så kommer det för lite aspartam i mixen. Liksom.
Och det är för lite cancer.
Där tar jag en klunk, jag är jättetörstig. Men jag kommer även ta någon form av kaffe. Jag tror jag slår till på en cappuccino.
Ett spännande val.
Lite exotiskt kanske.
Ska vi ta kaffe eller skiter vi i det?
Ja, men ska vi inte, va? Det är väl klart vi ska. Ja, jag är sugen med kaffe också. Då är vi strax tillbaka med dryckerna, kända från det omåttligt populära inslaget Välj drycken. Häng med! Då är vi tillbaks från hämtningen av dryckerna från det omåttligt populära inslaget Välj drycken. Och jag tog då en cappuccino och en side order av sockerfri läsk.
Just det, och jag tog då bryggkaffe extra stark, extra svart, extra stor.
Mm. Mm, den var god, den här. Den smakar väldigt mycket automat. Alltså jag tycker ändå man har en viss automatsmak på kaffet.
Ja, men du sa det i samma mening som du sa att den var god.
Ja, men jag tillhör den minoriteten som tycker att den minoriteten svenska som tycker att sånt kaffe man får på amerikanska diners är det godaste i hela världen.
Ja, det är du och Mats Olsson, den gamla Expressen popkritikern. Han var ju New York-korre på 80-talet. Mm. Jag minns väldigt tydligt från hans reseguide från New York att han menar att om man köper kaffe på en amerikansk diner och öser i mjölk och socker så är det, citat, en dryck för gudar. Slutcitat. Mm.
Ja, det håller jag med.
Det är sånt jag lägger på minnet. Den här reseguiden läste jag väl från 98, tror jag.
Jag minns från romanen Tredje stenen från solen.
Claes Holmström.
Att han, eller det kan ha varit förresten den andra boken, Startpistolen.
Jag läste eller den.
Där de beskrev, där han dricker en Fanta citron. Och den beskrev han som nektar från gudarna.
Vad hette hans tredje?
Grand Slam.
Just det, det var någon slags tennistema där. Men de två senare, det var mer någon slags Bret Easton Ellis-pastischer. Alltså, Tredje stenen från solen tyckte jag fortfarande är liksom den genuint bästa boken från den eran. Det vill säga sådär 90-talsmän glider runt i Stockholm, knarkar och knullar. För den hade ju då till skillnad från Tom Hjältes och Erik Hjostadius och Per Hagmans varianter rätt mycket humor. Det var liksom någon slags fars. Det är så man måste läsa den. Då var den ju rolig.
Jo, det är en av mina favoritböcker också. Och jag håller med om att den... För jag har läst väldigt mycket av den här ung man på glid. Mm. Även kanske känt som generationsromaner.
Just det.
Och de kanske inte riktigt går in under temat biografiska verk. För det är ofta, de är väl ofta mer eller mindre självbiografiska.
Ja, just det. Nej, men det är ganska bra att vi börjar där med någon sorts definition och avgränsning. För att man pratar ibland om självbiografiska romaner.
Mm.
Väldigt många romaner är ju självbiografiska. Men de är ju där, de är ju också romaner. Så det är nästan det man måste man på något vis måste ha med sig. Att du kan inte läsa det som en sanning, för att författaren har faktiskt liksom gjort den här disclaimern. Det här är en roman. Jag har fiktionaliserat det, även om 90, kanske rent av 100% bygger på min upplevelse, så är det en roman. Men det där kompliceras ju av det som kallas för autofiktion. Alltså när det börjar väl kanske med Carina Rydberg på 90-talet som skrev den här boken Den högsta kasten, som är en roman, men som där huvudpersonen heter Carina Rydberg.
Ja, till skillnad från liksom Jack av Ulf Lundell, som är väl, ligger extremt nära Ulf Lundell, men har bytt ut namnet på.
Ja, precis. Och som väldigt mycket tolkade så. För det där var ju problemet med Jack. Alltså han, Jack Råstedt, och han är ju född i Orminge 1949, liksom Ulf Lundell är. Och alla tolkar den som att det som händer här, det är det som har hänt. Men han tog ju livet av en kompis som inte alls var död. Och han hävdade att Maria Pia, en tjej då som heter Marbotin, som är med i romanen. Hon byggde ju då på Maria Pia Boetio, som var som en känd och populerad journalist som han hade haft ihop det med ett tag. Han skrev ju en massa saker om henne.
Mm.
Om denna Marbotin som är påhittad. Men Maria Pia Boetius, som inte var påhittad, hon blev ju pådykt på olika inneställen i Stockholm där folk sa, jaså, du brukar ha sex under mens.
Ja, det var den klassiska kvinna och järn-sekvensen när han går ner på...
Precis, han rycker ut tampongen ur henne och pullar henne, och sen så skrapar han med tänderna under nageln och det smakar järn och kvinna.
Okej, det var den ordningen, järn och kvinna. Ja. Jag har citerat det fel hela mitt liv.
Jag tror det är järn och kvinna. Men nu som helst, ja, det är ju Maria Pia Boetius, okay, då, som den kvinna som Jack ligger med i boken bygger på. Och det är, hon hade ju jättestora problem med detta. Hon skrev ju en sorts hämndroman, eller en svarsroman, som man vill kalla det då, som heter Svensson Svensson, som är självbiografisk, där huvudpersonen heter Marre Botin och träffar Jack Råstedt. Och Jack Råstedt, han skriver i den romanen Jack.
Okay.
Så nu är vi ju inne på väldigt många liksom metalager och så.
Recenserar hon smaken från hans könsorgan vid något tillfälle?
Nej, men hon berättar att när han flyttar in hos henne så har han med sig två påsar med, han har med sig två kassar innehållande Privates lyxporr samt två kalsonger. Hon berättar också att han, och hon var ju professorsdotter, att han vill alltid ligga på eller sätta på henne mot pappans skrivbord i någon sorts klassföraktande akt liksom. Nu jävlar ska jag dunka på överklassen.
Ja, det, jag är ju professor,
men det vet
så jag hoppas
sant.
Att jag... Nej, det vet vi inte.
Nej.
Men jag har hållit på med mycket självbiografi, den typen av självbiografiskt berättande också. Där det är liksom serieromaner som är självbiografiska. Men så är det ju, det är skillnad när folk har skrivit en självbiografi. Det finns ju den typen av självbiografier som... Till exempel Steve Martins Born Standing Up. Eller, ja, men jag har läst ganska många av den typen. Liksom, kanske speciellt av komiker. Rodney Dangerfield, It's Not Easy Being Me. A Lifetime of No Respect, But Plenty of Sex and Drugs.
Mm, det är en bra titel.
Ja. det är ju då liksom... Den är skriven som om det vore en biografi. Men också den är skriven av honom själv. Och det är inte samma sak som jag skulle säga att nej, men det här Myggor och tigrar, som är lite mer i romanformat.
Just det, för det var det jag skulle komma in på sen. Alltså, Den högsta kasten av Carina Rydberg, den väckte ju jättemycket raballer så här på 90-talet, för att hon hängde ju ut av någon snubbe som hon brukar, eller som hon väl hade legat med, som träffades på en innekrog på Östermalm som heter PA och Company. Och där förekommer ju kända människor som Örjan Ramberg och
ja, hon
och
nämner ju namn också, hon byter inte ut.
Ja, ja, precis. Och det är ju det hon gör. Och det var där, okej, nu blir ju plötsligt gränsen mellan fiktionen och biografin oerhört flytande. Hon är noga med, det står i roman på omslaget. Fast du påstår ju samtidigt att den här killen som heter Rolf, och som alla som åtminstone hänger på PA och Company vet att du brukar gå hem med, du påstår att han har gjort detta och detta. Ja, men, och det där blev en diskussion på 90-talet och den har egentligen pågått sedan dess, för där kan man ju sen sortera in Maja Lundgren som du nämner, eller Knausgård, ja, som också skriver, det är romaner, men det är romaner som någonstans samtidigt gör ett ständigt anspråk på sanningen. För Maja Lundgren nämner ju också namn, alltså hon nämner ju Björn Ranelid och Carl-Johan Wallgren och så, att de har gjort så här och så här och sagt detta och detta.
Sen så är det vissa som till exempel, jag tror det är Claes Holmströms Startpistolen där han nämner namn på liksom personer som existerar, men jag tolkar det bara som så här, komiskt förtal på något sätt, att det är så här, han skriver, han är i Thailand, så säger han så här, jag får syn på Robert Aschberg som går in på klubben Pink Pussy, och att det är så här, jag tänker det här är ingenting han har gjort på riktigt, han bara testar gränsen lite vad han kan komma undan med.
Ja, just det. Ja, och det är ju fortfarande i ett romansammanhang.
Ja, jo, det är det.
Alltså, och i det fallet ett ännu tydligare romansammanhang. Alltså, ja. Den fiktiva ramen är ännu tydligare uttal redan. Men man hamnar ju såklart lätt i olika gränsland. För att, alltså just då, Maja Lundgren till exempel. Alltså, det finns ju ingenting som uttalat säger att det här är fiktionaliserat. Och samtidigt så tänker man, är hon så paranoid på riktigt? Om hon nu är så paranoid, för den handlar väldigt mycket om att hon anser att hon jobbar på Aftonbladets kulturredaktion. Och där hade de under en period ett ord, en liten ruta varje dag med dagens ord. Och hon förälskar sig i någon namngiven snubbe då på Aftonbladets kulturredaktion och sen så slutar hon jobba där. Och varje dag läser hon i Aftonbladets kultur och får för sig att det ordet är riktat till henne.
Okej, det låter som en lätt nevras eller någonting.
Ja, men det är det ju. Och frågan är, alltså, författare Maja Lundgren som skriver detta, fiktionaliserar hon en paranoia eller är hon paranoid? Det är ju helt omöjligt att veta.
På det sättet tycker jag att liksom, biografier, oauktoriserade biografier, ofta är bättre. Att det, om man nu kan använda ord som objektivitet och sådär, så blir ju de mer objektiva. Och samtidigt att de tar kanske med osmickrande detaljer från folks liv som folk i sina självbiografier inte tar med.
Ja, just det. De har ju verkligen helt olika ambitioner. Ja, det där är svårt. Jag får ganska ofta frågan från folk, vilka memoarer ska man läsa? Och då säger de memoarer då. Då måste man dela upp i helt olika högar. Alltså de mest läsvärda memoarerna som har skrivits på svenska språket är nog Ingmar Bergmans Laterna Magica. Men de... Alltså du får inte veta så jävla mycket om Bergmans filmkarriär. Eller, du kan inte vara så säker på att du får veta så mycket om Bergman alls. För att det här är ju en kille som har ett visst sinne för dramatik.
Man får veta mycket om smärtan i hans vänstra testikel.
Ja, framförallt får du veta väldigt mycket om hans magdemoner. Alltså hur mycket han bajsar och sådär. Och du får veta... Alltså, ja, men det är någonting när han lägger upp så här. Han är på barndomen då och så skriver han plötsligt en ögonblicksbild. Jag är 5 år. Jag ligger i min säng och klämmer omsorgsfullt en korv. och så är det någon historia om att han kastar ut den fortfarande varma korven på golvet. Och så kommer det någon snäll husa och tar hand om det och så får han stryk av sin pappa. Varför berättar han det? Varför är det här av allt Bergman varit med om? Och det är ändå, alltså, det ska man ju förstå, det här är en av världshistoriens absolut största filmregissörer. Varför väljer han att berätta just om när han bajsar på sig en gång? Varför är det någonting han lyfter fram och gör? Och det är ju för att han vill göra sig intressant. Alltså svaret på det är att det här är en utpräglad narcissist, men som också har ordets gåva och som i varje mening i princip gör vad han kan för att vi ska haja till.
Okay.
Och jag är helt säker på det. Jag berättar lite som han sett. Jag var lite nazist under kriget. Förlåt. Vill man ju liksom, han är otroligt bra på att lägga ut små hintar som gör att oj, vilken spännande människa det här är som jag läser om.
Jag tänkte när du bara nämnde det första exemplet så kanske det skulle då kunna vara någonting som han tycker det här har format mig som människa. Liksom att det skulle säga någonting om hans relation till hans pappa, hans liksom klassbakgrund då, att det är någon som kommer och plockar upp bajset och hans gränslöshet och kreativitet eller någonting. Men det stämmer nog förmodligen, som du säger sen, att det var mest för att göra sig själv lite mer spännande.
Ja, men de hänger ju ihop. Alltså det du säger är ju också korrekt såklart. Alltså, han lägger ut lite nycklar till sig själv. Ta de här forskarna, ta de här publiken och sen så kan ni sätta er och klia er i huvudet och fundera på undra hur det här hänger ihop med att han sen gjorde Fanny Alexander och det här liksom skatologiska temat i den och den filmen. Alltså det kan man ju sitta och göra, men han vet så otroligt väl vad det är han gör. Alltså det är mest det att den är... Jag som är ganska luttrad och lite cynisk där, när jag läser den boken, vilket jag gör med välbehag för att den är fantastiskt välskriven, så vet jag ju också att jag får inte veta någonting mer om Bergman än det Bergman vill att jag ska veta.
Nej, just det.
Han styr här.
Mm. Jag hade en diskussion med Anton Magnusson och några andra komiker igår efter en stand-up-kväll om så här, vem man hade träffat som man blev mest starstruck av.
Mm.
Och så sa jag att det var Robert Crumb, serieskaparen som i stort sett grundade underground-seriekulturen. Och han har gjort väldigt mycket självbiografiska serier också.
Uh-huh. Jag upptäckte mycket om sina sexuella fantasier.
Jättemycket.
Så.
Alltså, när jag kanske var 13-14 så läste jag hans en bok som hette My Troubles with Women, som var då... utgiven på något brittiskt förlag tror jag, som heter Knockabout, som var en samling av liksom självbiografiska serier han har gjort om hans problem med kvinnor helt enkelt. Och det är liksom, det var nog där jag fick smak på självbiografiskt berättande från början. Men Anton visste inte vem Crumb var.
Och sopa.
Men jag hävdade så här att Robert Crumb, han är lika känd som Ingmar Bergman internationellt. Vilket jag fick medhåll av Marcus Johansson. Men sen så gjorde vi en sån här Google Battle. Där man säger kulturell relevans enligt Google. Och då var Bergman 10 gånger så känd som Crumb.
Ja, alltså det där med känd som, det är svårt. Alltså, det med, jag pratar gärna om inflytelserik. Alltså, det finns ju så här, man pratar om vissa band som Velvet Underground eller Big Star som kom på 60-70-talet. Ingen köpte plattorna. De som gjorde det, de bildade egna band.
Ja, den har man hört mycket om. Ja, Velvet Underground.
Ja,
det var
precis.
Inte många som köpte skivan, men nej, bla
och sen,
bla bla.
Ja. Och sen Alex Hiltons Big Star som kom några år efteråt som skapade egentligen det som sen kommer att heta Power Pop. Men där och då så var det ingen som brydde sig. Men, eller de som gjorde det, de lyssnade så in i helvete noga. Och det är ju också, alltså jag tycker ju kanske att det är ett intressantare mått på något sätt. Men det är omöjligt att liksom kvantifiera siffrorna.
Det är svårt att se vem som är mest inflytelserik av Bergman och Crumb också. Men...
Ja, men att Robert Crumb är den mest inflytelserika serieskaparen under 1900-talet, det tror jag nästan man kan påstå. Alltså just för att om man räknar antalet epigoner, antalet människor som har läst hans serier och tänkt, det där ska jag också göra.
Kanske Art Spiegelman är med i tävlingen också.
Är han det?
Alltså, han gjorde den första serieromanen.
Med Maus då?
Det brukar man säga att det var den första, eller en stilbildande i alla fall.
Den var ju extremt inflytelserik på det sättet att den lyfte in serierna på kultursidorna.
Ja, men jag skulle nog säga att Crumb var mer inflytelserik. Men om vi nu ska nämna självbiografiska serietecknare så är det ju då Harvey Pekar som har fått ganska mycket cred för att han populariserade i alla fall den självbiografiska serien. Sen var det en som hette Justin Green som var tidigare än honom. Fast i Justin Greens serie så heter inte huvudrollen exakt... Han heter inte Justin Green.
Vad heter den? Det gjordes ju en långfilm med Paul Giamatti som Harvey Pekar.
Ja, American Splendor heter
så
den.
Så heter den, ja.
Samma sak som hans serietidning då. Ja. Och Robert Crumb, han var jättebra kompis med Crumb som illustrerade då. För Harvey Pekar skrev mest och ritade streckgubbar som andra fick liksom... teckna upp. Men jag, förmodligen då så inspirerade Harvey Pekar Crumb att göra egna självbiografiska serier också, för vilket han gjorde sen. Som den här My Troubles with Women-boken till exempel var ju väldigt mycket självbiografiska serier. Men vad jag tänkte på, det vi var inne på liksom hur en biografi, en oauktoriserad biografi skriven av någon annan kontra liksom en självbiografi som blev lite mer friserad. Jag nämnde den här Rodney Dangerfield-biografin där han berättar mycket pinsamma saker i sitt liv som att han han var väl liksom lite halvprostituerad som barn, att han gick till någon gubbe och fick pengar för att utföra någon form av sexuell handling. Jag kommer inte ihåg exakt vad det var för sexuell handling, men sen att han var scam artist, att han så lurade krigsveteraners änkor på pengar.
Det är inte värdigt.
det var en period han gjorde det, och han hamnade till och med i fängelse, tror jag. Sen bytte han då namn till det tagna namnet Rodney Dangerfield. Detta har jag läst i en väldigt bra, alltså detta är inte en biografi om en specifik person, men det är en jävligt bra bok för folk som är intresserade av comedy och kul läsning allmänt. Den heter The Comedians: Drunks, Thieves, Scoundrels and the History of American Comedy av Cliff Nestroff.
Kip, vad heter han? Han har inte ett konstigt förnamn.
K-L-I-P-H.
Ja, okej, Cliff, det uttalas Cliff. Ja, men det stavas väldigt knäppt. Den har jag också läst, den var väldigt bra. Men, och den skulle jag också säga, apropå det här vi sa inledningsvis om normkritik och så. Alltså, det är en bok som lite grann fyller i luckor. Alltså, han försöker hela tiden sätta lite fokus på andra saker. Han skriver om tidigare som transkomiker. Han skriver om, ja, det fanns ju inte så många kvinnor under 1900-talet, men de som fanns, de plockar han fram lite grann. Och, ja, men han belyser lite andra hörn och berättar,
yeah,
han berättar liksom den historien om hur liksom comedy växer fram i USA under 1900-talet. Fast han flyttar fokus lite grann från kanon. Den är jättebra.
Ja, han fokuserar väldigt mycket på underhållningsvärde och saker som folk kanske inte kände till innan.
Ja,
det står
precis.
Liksom inte, det står inte så mycket om bröderna Marx bakgrund, utan det är mer så kuriosa. Om man har hittat något lite roligt som inte är så känt om bröderna Marx, så slänger han in det. Och det var ju just där jag läste det om Rodney Dangerfields bedragarperiod, som han själv har mörkat helt i sin självbiografi.
Ja,
han påstår att han bytte namn av att, ja, det lät bättre liksom. Men där får man ju också, jag läste alltså så här, en av de första biografierna jag läste om en komiker, det var innan jag själv hade börjat med stand-up, men det var mycket en bok som faktiskt fick mig att börja med stand-up, för jag var ett fan av tv-programmet Seinfeld.
Mm.
Och då så var väldigt svårt att få tag på Jerry Oppenheimers biografi om Jerry Seinfeld. Den var liksom, gick inte att beställa på nätet och fanns inte i någon bokhandel. Till slut fick jag gå till judiska biblioteket i Stockholm.
För där fanns den,
där
såklart.
Fanns den, ja.
Ni har koll på varann.
Ja, och då lånade jag den där.
Jag älskar detta. Ja,
och läste den, och den där hade, alltså där stod det väldigt mycket om så här, när Jerry Seinfeld slog igenom alltså så här, som kan vara 39-40 och började dejta en 17-årig tjej.
Det
tror jag inte han hade skrivit jättemycket om i sin egen självbiografi. Det hade han nog så här hastat förbi eller men liksom man får ju mer så här, det som den biografen kallas ju, den som skriver biografin, som den är intresserad av, snarare vilka sidor som objektet vill framhäva.
Ja, just det, och det spelar egentligen ingen roll, alltså, då behöver inte biografen vara så att säga illasinnad.
Nej.
Men överhuvudtaget är det ju alltid, alltså så fort det är auktoriserat, så fort det har liksom passerat föremålet för biografin, så ska man ju veta att det någonstans är filtrerat.
Mm.
Att det någonstans har... Vill du hosta?
Ja. För mycket sockerfri läsk.
Ja, alltså. Fy fan. Mm. Ja, jag vet precis hur det är. Så jag håller ju med. Alltså, det är rätt stor skillnad på memoarer och biografier. De bästa biografierna skrivs i princip alltid när föremålet har avlidit.
Mm. Jo, men då får man en helhetsbild också. Mm.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Jag tror såna här auktoriserade filmer och sånt kallas för fluff piece, fluff pieces. Alltså när de bara fokuserar på, när det är nästan som en reklamfilm för, om jag åkte flygplan så såg jag liksom så här, de hade en dokumentärsektion så var det så här, Justin Bieber-dokumentären så jag då. Och det var ju en fluff piece. Det var liksom en reklamfilm för Justin Bieber. Det var ingenting om att han hade pissat i någon papperskorg eller någonting.
Nej, just det, var spottat på något fan. Och så. Det tog de inte upp på det sättet. Nej, precis. Det finns ganska många olika fack att lägga saker i. Och varför läser man biografier? Alltså återigen när jag får frågan, vad kan du rekommendera för memoar eller biografier? Då måste jag också veta, men vad är du intresserad av, så att säga? Alltså jag läser ju, de flesta biografier jag läser jag ju för att jag är bara sådär av födsel och ohejdad vana intresserad av svenskt nöjesliv. Det spelar liksom inte så stor roll om det här är bra eller välskrivet eller säger så mycket om den här personen, för att jag får små skärvor till den stora mosaiken över liksom hela 1900-talets nöjeshistoria på något vis. Och ofta kan jag inte säga att den här kan jag verkligen ge så här, Gösta Kranz memoarer, Gösta Bernhards memoarer, Stig Bergendorfs memoarer. Det är verkligen så här gubbar som gjorde revy på 50-talet. Jag kan ju inte, jag känner liksom en handfull människor som bryr sig.
Men där tror jag inte riktigt att jag håller med. För att min teori är att är det en välskriven biografi?
Men det är det inte i de här fallen.
Det är de inte. Men jag skulle säga att en välskriven biografi är intressant. Jag tycker det är intressant även vem fan den är. Det kan vara en schackspelare eller det kan vara en, skulle till och med kunna vara en idrottsman. Jag är totalt ointresserad av fotboll, men jag tror för att läsa en biografi välskriven om någon liksom från födsel till död, då lär man känna den personen och då blir det intressant, för att det blir en intressant berättelse om en människa oavsett vad den har gjort.
Ja, men där håller vi nog med varandra. Alltså, om vi pratar en biografi, om vi pratar någon som, om människan som har skrivit biografin är intresserad av någonting bortom själva objektet. Det vill säga, alltså, vad har den här personens öde att säga om sin tid, om sin miljö, om sin del av världen. Alltså, vad har hon att säga om fotbollens utveckling? Vad har hon att säga om kulturens utveckling? Vad har hon att säga om tv:s utveckling? Alltså då, absolut. Men då måste biografen ha lite mer ambitioner än att bara berätta att sen börjar vederbörande skolan.
Jo, men det är väl det som är välskrivet.
Fick lite
liksom.
A i teckning.
Men om det är välskrivet så är det ju liksom ofta målande beskrivningar av en person och då blir det ju alltså mer eller mindre frivilligt. Det är ju säkert att det kommer att säga någonting om sin tid och ja, men i allmänhet om hur det är att vara människa. Liksom, antingen hur det var att vara människa då eller liksom hur det är nu. Det är ju ofta ganska likt. Alltså man kan, det är ju det som handlar om att när man, jag kan relatera till det. Jag tror det är därför också jag har läst vissa biografier om kvinnor. Ingrid Wagn-Nyman läste jag. Det är en tecknare bakom
Pippi och alla vi barn i Bullerbyn, danska som tog livet av sig.
Ja, det var en spännande biografi. Men jag tror att det här att kunna relatera, att jag vill gärna läsa om någonting som påminner så mycket om mitt eget liv som möjligt. Kanske en lite vriden version. Jag läser ofta om liksom komiker och gärna, alltså jag skulle nog hellre läsa en samtida komiker än på liksom 1800-talet. Det finns ju ett visst intresse där att man lär sig kanske mer om man läser någon från 1800-talet. Men jag vill, att, jag vill kunna relatera det till min egen vardag.
Jag är väldigt intresserad av svensk efterkrigstid. Jag vet inte varför jag är det, men det är fakta. Jag är det. Jag tycker att perioden efter andra världskriget och fram till tidigt 80-tal är en, den är oerhört intressant. Alltså den är ju torr och torftig, och Sverige går från att vara ett land av smuts och excentriker till att vara ett ganska konformt och likariktat land med likadana konsumlader i varje stadskärna. Men det är en väldigt fascinerande tid. Alltså för det, jag tror, det brukar hävdas att ingen gång i världshistorien har ett land så snabbt gått från någonting till någonting helt annat. Alltså, Sverige var ju ett fattigt land innan andra världskriget.
Har du läst Lort-Sverige? Den pratade vi om i tidigare avsnitt.
Lube Nordströms Lort-Sverige från 1938. Ja, den har jag läst. Den är ganska rolig att läsa, för att han är en sån entusiastisk... Han har en sån svung i språk. Han kör runt i någon... Han har ju såna här... Lube Nordström ser så här skön ut i golfbyxor, alltså knickers, och en slags överklass,
lite Tintin-klassig.
Ja, men det är ju den tiden. Och så åker han runt i Sverige och förfasas över hur smutsigt och lortigt, hur fula och förkrympta människor är. De bor utan rinnande vatten i små pörten, och så har någon konstig teori. Men jag tar inte med någon kamera, utan istället papper och penna, för att kameran kan ljuga men aldrig teckningen. Helt obegripligt resonemang.
Jo, jag citerar ju han, att han möttes inte bara av bokstavlig lort utan även själslig smuts.
Ja, nej, men han är, alltså, Lube Nordström är ju inte tillförlitlig på något sätt, men han har ju en agenda. Han vill visa så här smutsigt det är i Sverige, för att sen kunna säga nu ska vi göra någonting åt detta. Han var ju tillsammans med Alva och Gunnar Myrdal och sådana här tidigare liksom socialdemokratiska ideologer. De ville liksom bygga ett annat Sverige. De var oerhört visionära. Man kan tycka vad man vill om visionerna, men de hade liksom planer och tankar om hur det här landet ska förbättras. Delvis genom att bygga förskolor, delvis genom att knipsa sädesledarna av tattare. Alltså, de hade lite olika idéer.
Ja, det var väl det som kulminerade upp till andra världskriget och...
Ja, precis.
Alltså den inställningen visar sig.
Ja, men man ville liksom rena folkstammen på något vis. Och det är klart att det fanns liksom inslag av rasbiologi och så i detta. Men jag är intresserad av 50-, 60-, 70-talet. Den store, alltså Sveriges nu levande bäste biograf, han heter Claes Gustafsson. Han har skrivit biografier om, i turordning, Beppe Wolgers, Cornelis Vreeswijk, Tage Danielsson, Monica Zetterlund, Per Oscarsson. Sen har han skrivit en till om Cornelis, och sen har han skrivit en om Stickan Andersson, och en om de här Jag är nyfiken-filmerna av och med Lena Nyman och Vilgot Sjöman. De är alla oerhört läsvärda, skulle jag säga.
Vad hette han, sa du?
Claes Gustafsson.
Ja, men då har jag läst Ett bluesliv, berättelsen om Cornelis Vreeswijk.
Ja, just det. Och den är ju såklart, alltså den som är kanske, det är väl den man ska börja med, för att det är den mest spektakulära historien. Alltså Cornelis liv var ju spännande. Alltså det är svårt att inte på något vis göra den lite intressant, eftersom han var en suput och en rucklare som hade en osviklig förmåga att ställa till det för sig. Biografin om Tage Danielsson är betydligt svårare, för att Tage Danielsson var ju en ganska timid och hygglig människa som gjorde bra.
Det krävs ju en bättre biograf för att göra det underhållande,
ja,
tänker jag mig.
Och man måste på ett annat vis, och det gör han då också, ställa det mot tiden. Alltså vad är det, på vilket sätt påverkar Tage sin tid och vice versa och sådär. Men alla hans böcker är jättebra. Och jag skulle också, den han har skrivit om, som handlar om Stickan Andersson, som alltså var, ja, som du vet, Abbas manager, men också en av våra flitigaste slag- och textförfattare, och han var ju någon slags föregångare också till Bert Karlsson, sådär, för att han byggde upp ett skivbolag och ett förlag och lanserade Hootenanny Nanny Singers med Björn Ulvaeus.
Jag lyssnade på Snedtänkt, och han är något av en följetong.
Ja, jag är väldigt fascinerad av Stickan Andersson. Han var ju så, alltså, han blev proggens huvudfiende på något vis. Och Stickan Andersson, han tycker folk är dum, producerar romantik. Men kärleken är stark så stäckan får en spark som passar ett cyniskt svin, sjunger ju Sillstrypan. Doing the omoralisk klagerfestival blues. Alltså Uffe Dageby. Mm. De bestämde sig liksom, musik, alltså den vänster påverkade vänster sinnade musikrörelsen, det vi idag kallar poggen. De bestämde sig för att Stickan, han är fienden. Mm. Vilket är roligt när man liksom tittar på rätt många Stickan Andersson-låtar. Han har skrivit en som heter Mamma är lik sin mamma, som Siv Malmkvist sjöng, som är ett så här renodlat feministiskt anthem. Mm. Alltså den texten är, alltså det är liksom en gubbe som har skrivit det här 68. Och det är, hade jag varit kvinna hade jag liksom hållit fram den som, det här är min kamplåt. Mm. Men samma man, han blev sen liksom högerns, kapitalismens representant på jorden. Och den här boken av Claes Gustafsson, han ställer lite grann de här världarna, alltså Stickan Andersson-världen mot Mikael Wiehe-världen på något vis, och som jämför och ja, krossar en massa myter och undersöker hur var det egentligen och så. Den är, jag kommer inte ihåg vad den heter, Slag och kungens krig tror jag. Den är skitbra.
Nej, men jag minns den som rätt välskriven, den Cornelis-boken.
Ja, men han skriver bra, lite torrt. Alltså så han är noga med att det ska vara sant. För just Cornelis-boken, den är ju skriven lite grann i polemik mot en annan Cornelis-biografi som också är högst läsvärd. Som Oskar Hedlund som var DN-skribent och som aldrig i sitt liv kollade en bra historia. Mm. Det är liksom en tjock rackare till bok. Men där han bara liksom, det är den ena liksom saftiga anekdoten ovanpå den andra. Och ingen stämmer ju.
Alltså, men det behövdes inte riktigt... det kändes som det fanns så mycket saftiga anekdoter som han hade källa på eller som var sanna.
Ja, precis. Och det där kan man verkligen diskutera, vilken av de här böckerna är då mest läsvärd. Mm. För Oskar Hedlund bland annat så berättar han den här historien om när Cornelis Fylle köpte en pony till Bengt Sens son Aron. Och det är som en lång, alltså, jag tror en taxi kommer med en släpvagn på och så släpper av den här ponnen och Bengt sen bor i något radhus och nu ska här får Aron en 9-årspresent och det är mycket så här och Bengt sen som jag råkar ha träffat och som också är en gammal trubadur i Cornelis generation, han säger, jag har aldrig bott i ett radhus.
Nej.
Den är så otroligt lätt att kolla.
Men det här är som att ta upp en häst i en lägenhet, den storyn läste jag även i idag biografi Jakten på Johnny Bode, Skandalernas man av Ingmar Norlén. Som också, apropå då, där det finns så mycket stories, det är ganska, måste vara lite lättare att skriva en underhållande biografi om Johnny Bode än om Jerry Seinfeld. Var lite svårare, han är också en ganska stiff och korrekt man liksom.
Ja,
förutom ett fåtal skandaler då, men...
Ja, det blir lite grann vad man är ute efter att läsa om. Men Johnny Bode-böckerna, för de var ju två stycken. Först skrev ju Ingmar Norlén tillsammans med sin kompis Bengt Nyqvist. Vad skrev de? En herre i frack heter den första. Och det gjorde de någon gång i slutet på 80-talet tror jag. Ingmar Norlén var ju en sådär nöjesjournalist i mängden, men som sökte upp Johnny Bode när han var gammal, sjuk, alkoholiserad och men alltjämt mytoman.
Här i Malmö. Det är introt på den här jakten på Johnny Bode där han har lagt fram någon piska på sängen som han påstår då att det är någon ung tjej som...
Från hemtjänsten.
Är det det?
Okay. Ja. Det kommer en ung tjej från hemtjänsten som vill bli piskad här varje tisdag.
Och han, Ingmar Norlén, frågasätter det, sanningshalten i den.
Ja, men Johnny Bode tyckte inte det där med sanning var så himla viktigt.
Han har ett avslappnat förhållande till sanningen.
Ja, precis. Mm. Nej, men de börjar ju förstå, för att alltså, nu när vi 2018 så har ju som Johnny Bode fått en sorts status som han ju inte hade under sin levnad så att säga. Alltså då det var ju, han var ju så avskydd, han var så hatad, folk ville inte ta i honom. Så att det skrevs ju ingenting om honom de sista 20-25 åren av hans liv.
Nej.
Så Ingmar Norlén sökte upp honom, han träffade väl honom, det är väl ett halvår innan han dör eller så här, och liksom fäster lite på band i alla fall. Och sen så, med det som en sorts utgångspunkt, så har han sen i två biografier försökt lägga pussel med alla påståenden som finns. Och
sen kom en film nyligen där de har kommit ännu lite längre. Ja. Alltså nystade i vissa, hade han suttit i koncentrationsläger eller inte? De letar gamla dokument och så.
Ja, Bo Sjöqvist heter regissören som gjorde Ingen tid för kärlek heter filmen. Det var ett svårt projekt för Bosse eftersom det finns lite filmat. Alltså, det finns väldigt lite rörliga bilder på.
Det är knappt någonting alls. Ja. På några sekunder som jag minns det på den filmen.
Ja, men så är det. Så det, på ett vis är det ju tacksammare att skriva en biografi. Nej, den här är ju legendarisk. Den kom ju 2003 tror jag, Jakten på Johnny Bode. Mm. Alltså tidigt 00-tal. Och den är ju helt slut på förlaget. Stulen på minst två bibliotek. Mm. Minst två. Som jag känner till.
Det är lite kongenialt eftersom Johnny Bode stal väldigt mycket saker.
Ja, precis. Det står om Johnny Bodes life. Man stjäl någonting och sen går det dåligt. Ja, men Johnny Bode liv tecknar hela tiden den här kurvan. Det går jättebra tills att Johnny stjäl. Och det går jättedåligt.
Det är rätt sedelärande berättelse då.
Ja,
brott lönar sig inte.
Han stjäl eller ljuger eller bedrar. Eller
blir nazist eller något sånt där.
Ja, precis. Eller gör så, falska checkar med sådana här leksakstryckerier. Ja. Och sådana liksom, verkligen Jönsson-liga-grejer också som han ägnar sig åt. Men plus då att han blev utvisad ur fyra länder. Han blev tvångssteriliserad. Han satt på på Ryhovs sjukhus utanför Jönköping. Han satt på Grini, alltså tyskarnas koncentrationsläger i Norge. Mm. Men inte särskilt länge, men han satt nog där. Det tror jag är belagt. Va? Och sen så sen åkte han var ju frivillig för finnarnas del, alltså tidigt 40-tal. Och finnarna hade ju också hakkors på sin uniform. Så det var ju en finsk hakkorsprydd uniform. Han gjorde entré på den berömda och profilerade antinazisten Karl Gerhards revy Tingeltangel, typ 40-41. Och då säger ju legenden att han först kom in backstage till Karl Gerhard, heila, och sen frågade om han fick sälja en låt. Och sen så blev han utslängd i pausen för att han satt och hojtade och skrek. Och sen kom han tillbaka nästa dag för att säga andra akten. Men ja, och det finns ju mycket liksom myter och legender. Och man kan ju fråga då hela tiden, vad är intressantast där? Alltså en god historia eller sanningen?
Jag vill nog ändå ha, alltså om någon frågar mig det så vill jag nog helst ha sanningen.
Ja, precis. Och det är ju Claes Gustafssons själva inställning också. Att sanningen i sig är ju mer spännande än vilken liksom tokig anekdot som helst. Men det är ju också intressant varför anekdoter har uppstått. Alltså, jag gillar det här, man berättar anekdoten. Här är en god anekdot. Mm. Och sen så nästa mening så, okej, nu ska vi kolla vad som är sant.
Ja, men det, ja, då får man ju både, alltså, det bästa av båda världarna på något sätt. För då får man först den roliga anekdoten och sen får man reda på vad som var sant eller inte.
Ja, och lite så jobbar Ingmar Norlén i den här Jakten på Johnny Bode-boken. Som ju är högst läsvärd såklart. Alltså, det är nog svårt. Han är ingen särskilt god stilist, Ingmar Norlén. Den är ganska rörig, men det spelar liksom inte så stor roll när objektet i sig är så fascinerande.
Råmaterialet är väldigt bra.
Ja.
Minns du vilken som var den första biografin du läste?
Nej, jag minns att jag som ganska liten lånade Gösta Bernhards memoarer som såklart då heter Gösta Bernhards saga.
Jag vet inte vem Gösta Bernhard är.
Nej, han var alltså mellan...
Hur gammal var du?
Ja, jag var kanske 10 eller så.
Och varför lånade du nu?
Ja, men Gösta Bernhard var en av våra revykungar.
Okej.
Okay. Alltså han drev kasinoteatern från 40-talet till 81.
Och du snöade in på revy redan innan 10-årsåldern?
Ja, precis. Oja. Ja, men Gösta Bernhard var alltså mellan egentligen... Kardemumma debuterade kanske på 30-talet och Povel Ramel på 50-talet. Däremellan så är det Gösta Bernhards kasinorevy. Carl Gustav Lindstedt började hos kasino. Han kanske fortfarande är en smula känd, hoppas jag. Han spelar ju Beck i den absolut bästa självvalda-filmatiseringen, det vill säga Mannen på taket. Hans son Pierre Lindstedt spelar ju Arvid i Utvandrarna och Nybyggarna, till exempel. Du vet vem Carl Gustav Lindstedt är?
Jag får inte upp en bild.
Gummiansiktet, han var gubben i lådan hos Hyland. Va? Herregud, har det gått dit här? Gustav Lindsäter är en av våra absolut bästa och mest... Det är också så tragiskt här, som Carl Gustaf Enstedt gav verkligen sitt liv åt komedien. Han jobbade fan med 24-7. Han var med i allting. Fortfarande när jag var liten på 80-talet så såg man honom jättemycket på tv. I olika sketchprogram och Jarl Borsén och så här. Han dog på 90-talet någon gång.
Jag kommer läsa hans Wikipedia-artikel och sen kanske... om det finns någon bra biografi så kommer den...
Det finns det inte, men det, för där är en sån... Alltså det finns en memoarbok som inte berätta särskilt mer än ja, min pappa var blomsterhandlare eller färghandlare på Kungsholmen, bla bla bla. Men i alla fall, Gösta Bernhard var revydirektör och 1983 så gick det ett program som heter Kvällen är din på tv. Då var det någon nöjeschef på Expressen som hade satt upp sin drömshow. Då hade han samlat revykungarna från 30-talet till 70-talet. Det vill säga Kadde Mumma, Gösta Bernhard, Pavel Ramel, Hasse och Tage, Magnus och Basse och Lill Infors. Och så gjorde de en timme där de gjorde varandras nummer. Och, sen. Och jag var ett stort fan av framförallt Hasse och Tage, men också Pavel och Magnus och Basse. Redan, då var jag alltså 8 bast, 83 när det gick. Och där, sen dess, så där visste jag vem Gösta Bernhard var. Sen hittade den här boken på Eslövs stadsbibliotek och tog hem och läste. Och det är ju en memoarbok då, där Gösta Bernhard. Alltså, han är lite witty. Han skrev lite kul. Jag fattar att det där var liksom lite skämt. Han berättade om olika dåpippiga crazy revyer de hade gjort. Och så här. Mm. Och det var ganska mycket exempel på hur skämten var och på hur de tänkte och så här, som jag tyckte det var väl ganska kul att läsa.
Men blev du såld på biografier då vid det tillfället?
Ja, det blev jag nog. Alltså, sen dess har jag läst den. Det är alltid det jag har alltid prioriterat en memoarbok oavsett vilken det är framför skönlitteratur.
Men du kanske prioriterar biografier framför memoarer. Eller?
Ja, men både och, för jag tycker alltså, memoarer är roliga att läsa av det skälet att det står så jävla mycket mellan raderna. Jag blir så liksom upphängd på det här, varför berättar han det här? Man läser Arne Weises memoarer i Blickpunkten och han berättar om när han liksom runkar sönder den strängen på penis. Men varför berättar Arne det? Och så berättar han om sina 3 äktenskap och på varje fru så kommer han till samma punkt. Han drack för mycket och fick inte upp den.
Okay.
Varför berättar Arne Weise det? Alltså det här skriver han då någon gång sent 90, tidigt 00-tal. Han är ju så förknippad med julafton. Han var ju julvärd på julafton. Och han är förknippad med att vara liksom en tanternas vän och riddersman. Varför? Okej, du berättar om att det blöder om snoppen. Varför har han det? Och han berättar att han gått till horor när han bott i Italien på 50-talet.
Ja, men det är väl så en bekännelseroman på något sätt. Ja. Att han tar upp saker som är pinsamma för att det förmodligen då finns ett underhållningsvärde i det, skulle jag gissa på. Jag har gjort det väldigt mycket när jag har gjort så här självbiografiska serier också. Tar upp det som jag kanske skäms mest för. Och det var just jag fick en av mina böcker utgivna i USA, Simons 120 dagar, 120 Days of Simon. Och då så var jag på serieavdelningen i Strand-bokhandeln i New York. Och då kom det fram en afroamerikansk snubbe som kände igen mig från seriemässan och just ställde den frågan hela tiden så här, why did you put that in the book? Why did you put that in the book? Att han var fascinerad och upprörd över vissa saker som jag hade haft med i serien.
Ja, men jag känner, det är ju intressant att du och Arne Weise då resonerar på samma sätt. Men ni skriver ändå era böcker från lite olika positioner. Alltså, du skrev den här, du var liksom...
29 tror jag.
Ja,
jag
precis. Och ville väl lite grann lansera dig som svensk seriefandoms bad boy.
Ja, kanske undermedvetet.
Ja,
kanske medvetet.
Jo, men och sen så fanns det också en liten trend och så här som du plockade upp från. Du läste väl Joe Matt och så.
Ja, såklart.
Och de här liksom väldigt utlämnande serierna. Mm. Joe Matt, som vi nämnde inledningsvis, han berättar ju oerhört mycket. Alltså, det är mycket,
ja, det är mycket porr och runka och pissa i flaskor.
Ja, framförallt att han har de här pissburkarna på sitt rum.
Ja, jag älskar ju Joe Matt. Det är kanske
han
en av mina...
Han åker inte gå på muggen, så glömmer han kvar de här glasen. Och det är sånt, det är så lågt, alltså det är inte ens så att jag har gjort, det var inte ens så kul där. Många av oss kan få en lite rolig pisshistoria. Jag råkar pissa på fel ställe, det stod en gubbe under mig, eller så, det är pinsamt, men det är också en bra story. Det är ingen bra story att det står ett glas och luktar på mitt rum.
Nej, men det blev ju någon så här socialrealism, alltså lite diskbänksrealism, att han framställer sina så här sunkiga och äckliga sidor väldigt mycket.
Det
är väldigt mycket fokus på liksom hans snålhet och hans egoism och sådär.
Ja, och han är sådär smålåg hela tiden. Ja. Det är inte de här spektakulära bedrägerierna, det är mest att jag lät bli och chippa in till dricksen. du var bara lite gniden.
Ja, men det är Joe Matts bok The Poor Bastard. Det är en av de bästa biografiska verken som jag vet. Men han gjort fler. Och kanske The Cartoon Diary of Joe Matt som kom innan är också fantastiskt bra.
Och de här gick i Megapyton som du var med och chefredaktör över.
Ja, det var ju en av de... Jag och Mats Jonsson var då en annan profilerad svensk självbiografisk serietecknare. Kanske den mest inflytelserika svenska självbiografiska serietecknaren.
Det skulle jag nog säga.
Vi var redaktör för Megapyton samtidigt. Och då kom vi överens om att göra kulturgärningen då, att publicera hela Joe Matts The Poor Bastard suite på svenska.
Ja, just det. Nej, men det var bra. Jag har dem fortfarande stående i en mapp märkt Megapyton och så årtal under.
Vad fint.
Ja, det är givetvis så man måste göra med sig. Allt annat är ju sjukt.
Ja.
Jag tror att Joe Matt skulle hålla med mig om också.
Ja, han är väl också ganska anal på
det
sättet.
Ja, det tror jag. Nej, men just det här varför. Alltså, jag menar, du och Joe Matt, ni har väl er intention då att på något vis, eller Robert Crumb för den delen. Alltså, men jag ska liksom blotta mig. Jag ska berätta om mänsklighetens lägsta sidor. Alltså, dels kanske det är någon slags exorcistisk handling. Att nu har jag gjort det här, nu har jag fått ut. Det är ju terapeutiskt också.
Jo, det är som den katolska bikten ganska mycket. Att man känner sig renad efteråt när man har erkänt sina synder.
I Joe Matts fall är det väl uttryckligen det. Han är väl väldigt jagad av sin katolicism.
Ja, Robert Crumb också.
Ja. Men varför Arne Weise gör det här tycker jag är ännu mer intressant. För att han har liksom mer att offra på något vis. Alltså, ni lanserar ju lite grann som... Ja, men här kommer de här snubbarna som på något vis blottar sig liksom, eller visar sina lägsta sidor, som erkänner driften, erkänner att ja, men jag är inte alltid Guds bästa barn och så. Men Arne Weise måste han ha haft en annan.
Jag tänkte på det också i Leif Perssons sommarprat. GV och för alltså, inte...
Leif Gustav Willy Persson.
Ja. Nej, men att han i slutet av sommarpratet ger en liten shoutout till sin sambo eller sin flickvän eller vad det är.
Kim GV Persson.
Det är det hon heter.
Och då nej, så... det är det såklart inte.
Och då så är det bara så här att han i den här liksom hälsningen till henne vill ändå att lyssnaren ska få en liten inblick i att han förmodligen är impotent. Han säger något sånt där: ja, jag älskar henne väldigt mycket. Sen kanske jag inte alltid kan prestera fysiskt och visa det. Alltså, då tänker jag också så här, det är ju någon slags exorcistisk handling att han vill få ut det till alla lyssnarna, att han känner att han måste säga det på något sätt. Jag kan lite relatera till det.
Uh-huh.
Att så, jag förstår det på något sätt, att han det känns nog bättre när han har antytt det här.
Sven-Bertil Taube har någonting liknande i sina memoarer, Ord och många visor, där han skriver att han tyvärr inte kan vara en lika bra älskare längre. Det är också en formulering som där han för del sagt, ja, men nu är jag gammal och trött, men herregud vad jag har fått till det för.
Ja, det är någon form av humble brag.
För det fanns en tid då Stockholms nymfetter och koketter borde hålla i sig. Nu finns inte den tiden längre, men oj oj oj. Och där Sven-Bertil Taube också, han gör också något Weiser-artat när han berättar då en och det är också så här, det är liksom en kul anekdot i Sven-Bertils värld. Det är att han som ung på 50-talet har varit i Paris tillsammans med sin mamma Astrid Taube, Everts fru alltså, och då legat med en hora, ett fnask, en glädjeflicka, ett luder, en nattfjäril, en gatflicka, du kan typ en yrkeskvinna. Och så får han då flugor i trumpeten. Och då går han till sin mamma.
Är
och
det
säger,
ett samlingsnamn för könssjukdomar eller är det en specifik?
Jag vet inte om, om det är bagg eller om det är fransosen eller om det är, eller om det är dröppel. Jag vet inte, jag kommer inte ihåg vilken, vilken av de veneriska sjukdomarna som drabbas från Bertil. Kanske allihop.
Ja.
Hur som helst, det kliar och svider och har väl lite, får väl lite så här geléartad konsistens när man urinerar. Och det bränner. Jag går till sin mamma. Det svider när jag kissar mamma. Och det är väl mamma ganska van vid.
Klamydia skulle jag gissa på.
Det var en expert som uttalade sig.
Ja,
det var kvalificerad gissning. Det har inte jag. Jag har undvikit. Jag har mycket medvetet inte försatt mig i situationer där tops kan blandas in. Hur som helst. Bertil, han får, alltså Astrid Taube som ju är liksom en härdad kvinna som är, jag tänker mig att Evert ibland kom hem med olika flytningar i kalsongerna från sina utlandsresor och så Astrid vet genast på råd och hon skriver in Sven Bertil på Sorbonne, alltså universitetet, så att han kan få utnyttja universitetsläkaren och så får han penicillin och sen är allting frid och fröjd, tycker Sven Bertil. Och när han framställer det här då på sin åldershöst, alltså det är inte två sekunder han ändå liksom säger, men det var ju synd om henne, hon som gav mig detta.
Man.
För att det är så uppenbart att Sven Bertil skiter så jävla mycket i vad hon och alla de karlarna som förmodligen kom till hennes lilla lya därefter. Och så här, i Place Pigalle vill jag minnas att detta är också. Så det är väldigt romantiskt. Alltså det är väldigt oerhört, du vet, liksom en doft av lavendel som står kring de här basilerna. Och det är också, det tycker jag är spännande att läsa för att, förstår Sven Bertil själv alltså vilken oerhörd buffel han faktiskt framstår som när han berättar det här som en riktigt, riktigt festlig anekdot ur sitt förflutna?
Jag gissar på nej.
Ja, nej, i det fallet så ska jag nog säga ett rungande nej. Man tycker att han är en gentleman, men inte alltid ihop på något vis. Alltså, ja, men, det var väldigt... Jag tror jag har haft den kortaste tiden som liber studiosus i Sorbons historia. För att han blev inskriven, han gick till läkaren och sen så skrev han ut sig.
Ah.
Det är det som är det roliga med den här historien.
Och med de orden avslutar vi veckans avsnitt av Arkivsamtal. Jag heter Simon Gärdenfors.
Jag heter Kalle Lind.
Fullbordat samtal.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.